sydvästra farvattnen. Kulingvarning är utfärdad på Skagerrak och Kattegat. Utsikter till imorgon bitti. Skagerrak och Kattegat omkring sydväst 11 till kuling 16 meter per sekund. Ikväll avtagande, imorgon bitti 2 till 7. Vänern omkring syd ökande till 8 till 13. I natt sydväst 3 till 8. Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön, syd eller sydväst 7 till 12, ikväll 5 till 10, i natt sydost. Och sydöstra Östersjön till Bottenviken, sydväst eller syd 4 till 9. Fram på dagen från Gotland och norrut ökande 7 till 12 meter per sekund. Och med det åter till Mikael Kulle.
Och Pet Morgon som tar sig vidare med nyheterna. Klockan slår 9 om några sekunder. Sen ska vi få veta mer om vad det är för Nobelpatent som hittats i en sommarstuga i Blekinge. Och så vet jag att Thomas Tengby vill ha någon att prata med även idag.
Ja, snälla, ni kan väl ringa till Ring P1. Vi har vår sluss som sitter och väntar på era samtal. Vad vill ni prata om? Ring 020 22 10 10. 020 22 10 10. Ring nu!
Här är Ekot. Ingen terrorhandling, säger brittiska polisen om att bil körde in bland folk i Liverpool igår kväll. Många skadades. Pilot brändes till döds i Syrien. Nu åtalas svensk IS-terrorist. Granskningen av djurvårdskedjan Evidensia fortsätter. Hunden Albus dog efter ett rutiningrepp. Och så är det klart vem som röstas fram som lyssnarnas sommarvärd. Det är en del av innehållet. Ja, i Liverpool i Storbritannien så fördes 27 personer till sjukhus efter att en bil kört rakt in i en folkmassa igår kväll. Två av personerna är allvarligt skadade. Det finns dock inga misstankar om terrormotiv bakom händelsen enligt Jenny Sims vid polisen.
We believe this to be an isolated incident and we are not currently looking for anyone else in relation to it. The incident is not being treated as terrorism.
Vi ser det som en enskild händelse. Vi tror inte att fler är inblandade och vi betraktar det inte som terror, sa Jenny Sims på en pressträff sent på måndagskvällen. Centrum i stan var fylld av hundratusentals fotbollssupportrar som firade Liverpool FC:s seger i fotbollens Premier League. Bussen med spelarna hade precis kört förbi när en bil brakade rakt in i folkmassan. 27 personer fördes till sjukhus, 4 av dem var barn. 2 personer, varav 1 barn, skadades allvarligt. 20 personer plåstrades om på platsen. Polisen i Liverpool gick snabbt ut med uppgiften att man gripit en 53-årig vit brittisk man från närområdet. Samma polismyndighet fick i somras hård kritik för att den höll inne med information kring morden på 3 små flickor i grannstaden Southport. En händelse som ledde till både spekulationer och kravaller runt om i landet. Polisen har inte uppgett några eventuella motiv till händelsen på måndagskvällen. Pontus Mattsson, London.
Och på plats i Liverpool, nära där bilen körde in bland folk, fanns Kalle Kovacs, reporter på P4 Blekinge och krönikör för Liverpool Football Club.
Det blev väldigt starkt för mig var ju att både klubben Liverpool och i sändningarna som har varit från paraden så har väldigt många lyft hur väldigt, väldigt många barn som varit närvarande på det här firandet. Jag personligen stod bredvid en familj som hade en 5-6 månader gammal bebis i famnen under paraden. Och på paradgången som var avspärrad, då sprang ju barnen in och sprang runt och sparkade fotboll. Och alla jublade som om det vore liksom mål i Champions League-final som sparkades. Så när rapporterna kom in att det är ett barn som är allvarligt skadat och 4 som var inblandade i det här. Då blev det, ja, men det blev väldigt mycket av en käftsmäll av det här faktiskt.
Kalle Kovacs som var på plats i Liverpool igår. Idag väntas åklagarmyndigheten väcka åtal mot svenska IS-terroristen Osama Krayem för att han ska ha varit med och bränt en jordansk stridspilot till döds i Syrien. Ekot har talat med pilotens bror.
Det är smärtsamt för mina föräldrar att återigen bli påminda om den här händelsen. Men vi är självklart tacksamma för att de svenska myndigheterna vill skipa rättvisa och ge oss upprättelse, säger Jodat Al-Kasasbe. Det var vid årsskiftet 2014-2015 som hans bror Muaz Al-Kasasbe mördades av terrorgruppen IS i Syrien. Han var stridspilot och deltog i en internationell operation mot IS, men hans flygplan sköts ner och han tillfångatogs av terrorgruppen. Mordet beskrivs som ett av de mest brutala som IS begick. I klädd orangea kläder låstes Al-Qasasbeh in i en metallbur och en av IS-männen tände eld på buren och piloten brändes ihjäl. Krayem blir den första i världen som nu åtalas för att ha deltagit i det här mordet. Misstankarna rör grov krigsförbrytelse och terroristbrott. Krayems advokat vill inte kommentera för Ekot hans inställning till misstankarna.
Reporter Reven Checho. Idag inleds rättegången i ett uppmärksammat fall i Ecuador där militären anklagas för att ha kidnappat och dödat 4 minderåriga pojkar. Vår Latinamerika-korrespondent har träffat pappan till 2 av de försvunna pojkarna.
Luis Arroyo sätter sig på den understa våningssängen med färgglada barnlakan. Här sov Ismael och där uppe Josué. På väggen hänger deras bebisfoton och fotbollsmedaljer. Det har gått ett halvår sedan Ismael och Josué försvann spårlöst från en fotbollsplan i södra Guayaquil, Ecuadors största stad och Latinamerikas nu mest våldsamma. Mina pojkar visste att de skulle vara hemma till 8:30, men de kom inte, säger Luis. När han och frun började leta berättade grannar att militärer sätts köra iväg med 4 pojkar. Den yngsta, bara 11 år gammal. Idag börjar rättegången mot 17 militärer som misstänks ha fört iväg och mördat pojkarna. Ecuador har i snart 2 år levt med nästintill permanent undantagstillstånd som ger militären vida befogenheter i kampen mot gängbrottsligheten som plågar landet. De 4 försvunna pojkarna är det mest kända fallet av utomrättsliga avrättningar. Men det finns många fler. Och alla har gemensamt att polisens eller militärens agerande omgärdas av straffrihet, säger människorättsadvokaten Abraham Aguirre i Guayaquil.
Och reporter var vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Den person som skottskadades utanför Grästorp i Västergötland i natt är lindrigt skadad. Det uppger sjukvården för TT. En person har gripits, misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Polisen misstänker att dådet är kopplat till gängkonflikter, rapporterar P4 Skaraborg. Så till granskningen av djurvårdskedjan Evidensia. På företagets djursjukhus och kliniker tas sjuka djur emot trots att personalen inte har tid eller resurser att vårda djuren. Det vittnar flera tidigare anställda om. Linneas hund Albus som var en Shar Pei dog efter en felbehandling på ett av Evidensias sjukhus.
Förtroendet följer ju botten. Och det är mycket känslor man ska hantera samtidigt.
Linnea tog med hunden Albus till Evidensia i Växjö för att sy ihop ett sår över nosen. Efteråt fick de med sig en vanlig smärtstillande medicin hem. Men medicinen ger Albus magproblem. Albus behöver akut vård och skrivs in på Evidensia. Ett dygn senare dör han av ett troligt magsår. Linnea anmäler händelsen till ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård. De får rätt hos nämnden. I beslutet står det att Albus borde ha fått intensivvård. P3 Nyheter har pratat med 14 tidigare anställda hos Evidensia som vittnar om personalbrist och press som leder till missförhållanden i vården. 5 av dem berättar att Evidensia tar emot svårt sjuka djur trots att det saknas både kompetens och resurser. Marlene Areskog är veterinärmedicinsk chef för Evidensia i Sverige.
Många vi pratat med upplever att det här handlar om att ni inte vill förlora pengar.
Vi sätter alltid djurens främsta och deras vårdkvalitet i främsta rummet. Det överskrider alltid några som helst vinstintressen.
Marlene Areskog som är veterinärmedicinsk chef för Evidensia i Sverige. Reporter var Matilda Skarehag, P3 Nyheter. I Dalarna kommer kritik mot en lägenhetsaffär i mångmiljonklassen. Den till hälften kommunala stiftelsen Idrefjäll sålde 4 nyrenoverade lägenhetshus utan budgivning 2023. Det visar en granskning som P4 Dalarna har gjort. Affären får hård kritik av politikern Östen Sjögren från kommunlistan.
Jag vet inte om man ska skratta eller gråta, men det är för jävligt helt enkelt.
Östen Sjögren från partiet Kommunlistan är starkt kritisk till hur den till hälften kommunala stiftelsen hanterade försäljningen 2023.
Det är inte rimligt. Det är inte rimligt på något sätt.
Här på Idrefjäll kan man ha gått miste om uppskattningsvis 20 miljoner kronor i affären.
För de här fyra mörkgråa lägenhetshusen i centrumbyn, som det heter där vi står nu, de hade precis helrenoverats när Idrefjäll plötsligt valde att sälja dem för 40 miljoner kronor till ett gäng affärsmän från Göteborg.
Och bara inom loppet av 18 månader har de i sin tur sålt vidare alla lägenheter för uppskattningsvis 60 miljoner kronor.
Kasta bort fastigheter bara för man har bråttom, då är man inte affärsmässig.
Idrefjäll vill inte vara med på en intervju, men P4 Dalarna har tagit del av ett brev till politikerna i Älvdalen där Idrefjäll i det närmaste beskriver försäljningen av centrumbyn som en ödesfråga. Något som behövdes för att säkra fortsatt verksamhet mitt i den ekonomiska krisen.
Men Östen Sjögren köper inte den förklaringen.
Nej, det är fortfarande för jävligt.
Reportrar Gustav Elving och Martin Eriksson, P4 Dalarna. Nu är det klart vem som är lyssnarnas sommarvärd, som är en del av årets sommar i P1. Det är Anders Eriksson, som är en 82-årig entreprenör från Stockholm och som sedan 70-talet arrangerat resor världen över i sina rosa bussar. Han säger att han har äventyr i blodet.
Jag tror att det kanske började när jag låg i lumpen på Älvsnabben, långresefartyg, när jag var 19 år. Då gick vi runt halva jorden i 6 månader.
Vad gjorde det med dig?
Jag tror att det var då som jag upptäckte allt som fanns att se. Det var då som jag fick det äventyret i blodet. Hit vill jag komma tillbaka, tänkte jag, på många ställen som vi kom till.
Men du, i ditt smakprov på sommarprat säger du, vi slutar inte leka för att vi blir gamla, utan vi blir gamla för att vi slutar leka. Vad gör du för att inte sluta leka, som du kallar det?
Ja, jag drömmer om äventyr nästan varje dag. Jag håller igång fysiskt sett, så gör jag samma sak nu som jag gjorde när jag var 50. Jag hänger mina romerska ringar på kontoret. Cykla baklänges, gå på lina.
Cykla baklänges?
Ja, det gjorde jag igår på Pampas Marina, 6 kilometer. Sitta på styret och cykla baklänges. Det har gjort sedan jag var 11 år.
Det låter lite vanskligt för en 82-åring.
Ja, men det, för mig, jag känner mig inte som 82. Det får jag väl ofta höra. Att jag vet att jag är 82 på pappret.
Sa Anders Eriksson, som intervjuades av Mikael Kulle tidigare här i P1 morgon. Och alla de andra sommarvärdarna, de presenteras den 11 juni. Nu Radiosporten med Janne Rindstig.
Och vi börjar i England, där 27 skadade har förts till sjukhus och många andra har vårdats på plats i Liverpool efter att en bil då körts in i folkmassan som firade segern och hyllade laget efter segern i årets Premier League. 2 av dem som fått sjukhusvård är allvarligt skadade, enligt brittisk polis, som också meddelade det vid en presskonferens och berättade att en 53-årig man gripits, men misstänker inte att fler ska vara inblandade eller att händelsen ska vara terrorrelaterad. Ett annat stort fotbollsfirande hölls i italienska Neapel igår kväll, där omkring 200 000 personer hyllade Napoli för segern i italienska ligan. Idag drar den segerfesten vidare till Rom och Vatikanstaten för att välsignas av påven. Och i den lilla tyska orten Elversberg med bara runt 13 000 invånare var det också förberett för en ännu ovanligare fotbollsfest igår, men det kom av sig.
Nej, det blev ingen fotbollssaga i den tyska herrfotbollen på måndagskvällen. Lilla Elversberg från delstaten Saarland i västra Tyskland förlorade nämligen den avgörande kvalmatchen till Bundesligan på hemmaplan mot Bundesliga-laget Heidenheim från södra Tyskland. Heidenheim avgjorde matchen i den 95:e minuten med sitt 2-1-mål efter att Elversberg hade dominerat stora delar av matchen. Den första matchen slutade 2-2. Elversberg hade blivit den minsta tyska orten någonsin med representation i Tysklands högsta liga om man hade gått upp. Men Heidenheim är också unikt. Laget har tränats av samma tränare, Frank Schmidt, sedan 2007, vilket är rekord i tysk toppfotboll. Daniel Alling, Berlin.
Och till slut noterar vi att efter att säkerhetspolisen i fredags sänkte terrorhotnivån från en 4 till en 3 så får det nu effekt ute på arenorna för publik och arrangörer. För nu meddelar Svenska ishockeyförbundet att visiteringskravet slopas medan väskförbudet blir kvar, men att polisen håller på att göra en översyn även av detta.
Sa Radiosportens Janne Rindstig, och då tar vi lite väder. Dagen börjar med soligt väder i större delen av Götaland och Svealand, men under dagen rör sig regn in västerifrån. Även i södra Norrland först soligt, men på eftermiddagen lite moln, och i norra Norrland passerar regn och skurar norrut. Där kan det också bli lite åska, Mikael.
Så kan det vara. Blandade skurar i den där väderprognosen, Katarina, som ger oss både nyheter och väder denna morgon. Innan vi i P1-morgon pratar om en ovanlig upptäckt i Blekinge, så är det Thomas Tengby och Ring P1 som väl får komma in en liten stund.
Jo, tackar, tackar. Blandade skurar. Ja, vad ska vi bjuda på i Ring P1 idag, tycker ni? Vad är det för ämnen som ska diskuteras? Jag ser att det ringer in till vår sluss. Vi pratade igår om den här 15-timmars regeln på förskolor. Bra eller inte bra? Hur ska vi förhålla oss till det? Det kanske det blir mer av idag. Och vad har vi haft i P1 morgon? Det var ju det här med arkitekterna som pratade om Sverigehuset. Det kan man ju tycka olika saker om. Kanske, jag vet inte. Ni har någonting helt annat som ni vill prata om. Då är ni välkomna att ringa också. 020 22 10 10. 020 22 10 10 till Ring P1 som börjar om en kvart exakt där.
Fritt fram i radion då, men närmast nu om detta ovanliga fynd som gjordes vid en storstädning, utrensning av en sommarstuga i Blekinge. Gamla patenthandlingar signerade Alfred Nobel, handlingar från 1860-talet. Och denna upptäckt, Nobel-upptäckt, gjordes av ett par Ronnebybor. Och fyndet hamnade så småningom på Thomas Rydéns bord. God morgon.
God morgon, god morgon.
Du jobbar som värderare på en auktionsfirma i Lund. Vad var din första tanke när du såg detta fynd?
Ja, jag blev ju helt överraskad. Jag visste inte vad jag skulle förvänta mig, utan det kom in ett tyskt par som hade gjort en förfrågan och bokat in ett möte, och så kom en kollega och knackade mig på axeln och ville att jag skulle titta på det.
Och då gick du över och en stor hög. Kan du beskriva vad du fick se?
Jo, det var en stor hög, en hel kartong med papper som på ett eller annat sätt var relaterat till Alfred Nobel. Och större delen, alltså 20-30 dokument, var originalpatent, brev, ritningar till olika uppfinningar. Och så till och med en provbit av Andrés luftballong.
Blandat material där. Hur tydligt var det att det var just Alfred Nobel och patenthandlingar?
Jo, men det var väl tydligt. För det var i princip allting stod Alfred Nobel på. Men det var det som förvånade mig var väl att det fanns inga anteckningar om att de skulle tillhöra något arkiv eller något museum eller så, utan de var helt omärkta. Så att där tog det ett tag innan jag fattade att det här egentligen måste ha kommit på vift på något vis.
Så det är inte okända patent, utan någonting som är på vill och väga bara?
Ja, alltså efter att ha pusslat ihop olika saker så kom jag fram till att de hade varit utställda på Tekniska museet i Stockholm 1975. Men sen dess har de alltså varit helt försvunna. Och där verkar det väl som att de måste ha packats ner i samband med att utställningen packades ner och sen helt enkelt inte lämnats tillbaka.
Och sen verkligen hamnat på villovägar. Vad fick du höra om hur det gått till när de här handlingarna hittats i den här sommarstugan i Blekinge?
Jo, det var lite intressant, för det var ett tyskt medelålderspar som hade köpt en sommarstuga i Blekinge, och deras grannar, som också var ett tyskt par som hade köpt grannhuset då, höll på att rensa huset. Det var diverse bråte kvar. Bland annat då den här högen med papper som de funderade på att bara kasta på tippen. Men de här första tyska paret då såg att det här kunde kanske vara intressant. Och sen kontaktade de en loppishandlare som rekommenderade, en antikhandlare i Blekinge som rekommenderade att ta kontakt med oss. Och där kan jag tycka att det är ganska rörande att ingen av de här har profiterat eller bara tagit för sig av materialet.
Och vad mer var det då som de inte profiterade på?
Ja, vem som helst hade ju kunnat inse att det är värdefulla papper. Och det finns ju så legitima brev och så från Alfred Nobel som har sålts. Och då handlar det ju om en 50 000 kronor. Och den här typen av dokument har ju varit avsevärt mycket dyrare.
Stora värden. Vad händer med allting nu då?
Jo, jag kontrollerade och det rör sig ju alltså om att Alfred Nobels arkiv är ett världskulturarv som egentligen ska vara på Riksarkivet. Så jag kontaktade Nobelstiftelsen och Riksarkivet och de reagerade omedelbart helt enkelt. Och vi kom till en lösning där jag var någon slags mellanhand mellan Nobelstiftelsen och det tyska paret.
Så allting hamnar
upp till Stockholm.
Allt hamnar på rätt ställe till slut. Blir det någon hittelön till det tyska paret eller vad händer där?
Ja, jag vet inte om jag kan tala för Nobelstiftelsen, men någonting får de.
Någonting kanske de får.
Och de har inte gjort sig skyldiga till någonting, utan nej. Tvärtom så får man säga att de har hittat det. Så att
de gjorde helt rätt. Thomas Rydén, stort tack, värderare på en auktionsfirma i Lund som alltså kunde hitta, eller i alla fall slå fast att det här handlade om patenthandlingar från Alfred Nobel som hittades i sommarstugan. Trängseln på landets häkten och anstalter har vi pratat om idag. Det där ökar risken för hot och våld, menar fackförbundet ST som gjort en enkät bland sina anställda där, de anställda inom kriminalvården. Enkäten släpptes igår och en majoritet av de anställda som svarat ser dubbelbeläggning i cellerna som en ökad risk inom kriminalvården. Och tidigare i morse så hade jag besök av generaldirektören Martin Holmgren och även Joakim Danielsson som är ordförande för fackförbundet ST inom kriminalvården. Och så här sa just den sistnämnda när jag frågade honom om varför han ser en ökad risk för hot och våld.
Nej, det är en ganska naturlig och logisk utveckling utav, vi har sedan 2018 haft en väldigt kraftig tillökning av klienter inom kriminalvården. Och under inledningen av 2010-talet så avvecklade vi faktiskt platser. Vi la ner 600 platser i det svenska anstaltsbeståndet. Och sedan då när de här kriminalpolitiska förändringarna som skedde under 2018, 2019, 2020 gav effekter så fick vi en ökad tillströmning. Och myndigheten har inte haft kapacitet att möta alla de klienterna i den takten som nu sker. Och under de senaste 7-8 åren då, så har vi gått ifrån att i princip dubbelbeläggning var ett okänt fenomen då, till att det är vardagen idag inom svenska anstalter och häkten.
Och just dubbelbeläggning är det många i er enkät som ser risker med. Varför då?
Alltså, kriminalvården är ju, som du säger, ett vårdyrke. Vi skapar relationer med de människor som ska avtjäna sina straff. Det är ju huvudsyftet. Att vi ska se till att människor inte återfaller i kriminalitet. Och det bästa och främsta redskapet och verktyget som finns i Sverige, det är det alla landets kriminalvårdare. Och det är klart att på en anstaltsyta eller en avdelningsyta då, som egentligen är byggd för att ta hand om 10 stycken klienter, ifall det vistas nu då 20 stycken människor på samma yta, så får det effekter. Verksamheten är inte riktigt dimensionerad för det här.
Men när ni pratar, eller människor i enkät ser risker för hot och våld, det här bygger ju på enkätsvar och det är 37% av era medlemmar som svarar. Att ger det här verkligen en representativ lägesbild eller kan det vara så att de är mest oroade för läget har svarat på enkäten?
Jag skulle nog säga att det är en väldigt representativ lägesbild. Jag har förmånen i mitt uppdrag att besöka landets häkten och anstalter. Och även ifall det varje dag görs ett helt fantastiskt jobb av alla människor som jobbar i kriminalvården, så är läget så pass ansträngt idag. Och vi ser ju också rent statistiskt sett en ökning av hot och våld både mellan klienter men också riktat mot personalen.
Vad handlar det om?
Ja, alltså det är ju att människor intagna de facto slåss med varandra och det skapar en del allvarliga incidenter. Och Jag började inom kriminalvården under 90-talet och har ju dessvärre också sett erfarenheter själv utav när kriminalvården får den här våldsutvecklingen, vad det kan leda till. Det som hände under 90-talet hoppas jag vi aldrig behöver uppleva i svensk kriminalvård igen. Men många av våra medlemmar vittnar ju faktiskt både i den här enkäten och i de samtalarna jag har om en ansträngd arbetsmiljö och situation.
Vi tar den bilden som du får från de anställda till Martin Holmgren då som generaldirektör. Risken för mer hot, mer våld och även att de intagna inte kan rehabiliteras. Delar du utvecklingen och bilden av hur det ser ut?
Jag delar en hel del av den problembeskrivning som redovisas i STs rapport. Men jag kanske inte delar alla slutsatser.
Vad är det du inte ser samma sak som facket?
Det som man säger i rapporten är ju att vi går från så att säga, att arbeta återfallsförebyggande och att arbeta med rehabilitering. Och att vi går mot en renodlad förvaring så att säga. Och det skulle jag vilja säga att det är inte den utveckling jag ser. Vi har ett enormt ansträngt läge och tror att de flesta, inklusive de flesta lyssnare, vet att det är närmast är fullt både på våra häkten och på våra anstalter och att det påverkar arbetsmiljön och det påverkar säkerhetsarbetet. Men samtidigt är det så att det är fortfarande en kärna i vårt uppdrag, en huvudprincip, att vi ska verka för ett fortsatt bra återfallsförebyggande arbete och det som vi brukar säga, att man faktiskt också kommer bättre ut när man lämnar kriminalvården än när man kom in. Och det är fortfarande en ledstjärna, ska jag säga.
En ledstjärna, men är fackets bild av att det blir mer förvaring, är det en överdriven bild?
Jag skulle vilja säga att det finns en risk naturligtvis att i en ökad överbeläggning, en ökad dubbelbeläggning så utmanas vi både när det gäller det kvalitativa verksamhetsinnehållet, när det gäller att upprätthålla en hög grad av sysselsättning. Det betyder att vi får arbeta kanske på andra sätt än vad man gjort traditionellt. Jag tror att man kan säga att den kriminalvård bedriver idag, den hade man för 5-10 år så kanske tyckt på många sätt otänkbart. Men det betyder inte att vi inte jobbar med det återfallsförebyggande arbetet. Men vi kanske behöver prioritera på lite andra sätt och grunder än vad man gjort tidigare för att kunna upprätthålla en trovärdighet i det.
Om jag bara får studsa det kort med dig, Joakim Danielsson från fackets sida. Det finns andra sätt att jobba på som gör att det ändå inte behöver bli bara förvaring.
Amen. Jag delar Martins bild alltså att när det gäller kriminalvårdens ambitioner och vilja och intentioner så är de kristallklara, tror jag, för alla. Vi vill fortsätta att jobba med ett återfallsförebyggande arbete med hög kvalitet.
Men ni verkar ha lite olika syn på om det går att göra, eller?
Ja, alltså, min bild är att det försvåras utifrån den situationen som vi idag har. Och det är också tvingar kriminalvården till att bland annat då, avveckla alla missbruksprogram. Vi vet ju att 70% av alla klienter i kriminalvården har en manifest missbruksproblematik. Det har vi avvecklat. Vi har avvecklat en hel del specialplatser. Och det är inte för att kriminalvården vill det här, utan det är för att vi måste klara av vårt myndighetsuppdrag.
Martin Holmgren, generaldirektör. Finns det sånt ni behövt ta bort som försämrar verksamheten?
Ja, vi har ju givet den här utvecklingen så har vi behövt standardisera rätt mycket av våra behandlingsprogram.
Och är det bra eller dåligt för de intagna?
Jag skulle vilja säga att både och. Det är bra på så sätt att vi kan bedriva förhoppningsvis en likvärdig verksamhet på våra anstalter runt om i landet. Men det har också betytt att på vissa enskilda platser där man till exempel kunde arbeta med missbruksprogram och som var väldigt uppskattat, det har vi inte kvar längre. Och det kan man säga, det är en konsekvens av det ansträngda läget vi har, där vi har behövt göra och jobbar fortsatt med prioriteringar och standardiseringar. Men vi gör ändå det fortsatt med den ledstjärnan, och därför så skulle jag vilja säga att vi har ändå en utveckling där jag är helt fast övertygad om att vi också framöver kommer att kunna arbeta med ett kvalitativt verksamhetsinnehåll.
Men vad hjälper ledstjärnan om man inte når ända fram dit i arbetet?
Jo, men vi måste ju naturligtvis erkänna att vi har utmaningar och svårigheter, och det förnekar inte jag. Det är supertufft där ute för våra enskilda medarbetare dagligen, och man möter ett tufft läge i förhållande till de intagna arbetsmiljömässigt och säkerhetsmässigt. Men samtidigt så behöver vi fortsätta att arbeta med återfallsförebyggande. Och jag skulle vilja säga så här, om jag gick ut med att nu ägnar vi åt oss förvaring, eller om det var det som var vårt uppdrag, då tror jag att hälften av alla kriminalvårdare skulle sluta imorgon.
Sa Martin Holmgren, generaldirektör för kriminalvården, tidigare morse i samtal med Joakim Danielsson som är ordförande för fackförbundet ST inom kriminalvården. Och hela detta samtal där de också pratar om vad man kan göra inom kriminalvården idag för att ta sig an de här svårigheterna, det finns på vår hemsida att lyssna på, sverigesradio.se/p1morgon. Varför man ska ha radion på klockan 10.03 idag, P1, det kan väl du ge svar på, Jack Lantz?
Jag kan försöka. Om man är intresserad av hur det kommer se ut i framtidens städer så kan man vilja lyssna klockan 10.03, för det sker förändringar där just nu och Malmö ligger i framkant i att förändra hur stadsbilden ser ut.
Vad är det särskilt som förändras i städerna som du är nyfiken på?
Ja, men det är träden i det här fallet. Malmö var ganska tidig med att förlora väldigt många träd i almsjukan och nu är vi ju redan 30-40 år tillbaka i tiden. Men sen dess har man en ny strategi. Man plockar in flera olika arter och många av dem är utländska. För de svenska arterna, de klarar inte riktigt längre att överleva mitt i stan i Sverige.
Får vi veta vilket träd som klarar sig, vilket som är det bästa?
Vad säger du om ett kinesiskt kejsarträd till exempel?
Då får man försöka ta fram en bild för man blir nyfiken. Hur ser det då ut? Jack Lantz som vi hör i förmiddag i P1 10.03 startar det programmet. Peter Bjurbo heter P1 Morgons producent idag. Karin Holsten har varit nyhetsproducent. Ludvig Mats och Christer Chanel, tekniker Lisbeth Jansson, sändningskoordinator. Och så reporterna Fabian Sigurd, Thomas Eriksson, Beata Daleflod. I studion Mikael Kulle tackar som lyssnar. Nu blir det Ring P1.
Det stämmer det. Här startar Ring P1. Thomas Tengby heter jag. Vi sänder ifrån Göteborg över hela landet och via annan teknik till resten av vår jord. Om du vill vara med så har vi en telefonsluss. Du kan ringa in till och säga vad du vill prata om. 020 22 10 10 är numret. 020 22 10 10. Så ska vi se vad det blir för debatt och diskussion idag. Du kanske inte känner att du vill ringa just nu, men så hör du någonting i programmet och då kan du ringa, till exempel. Marcus Andersson i Sotenäs. Hej och välkommen.
Hej och tack. Ja. Men det var ju precis så det blev igår för mig då när jag hörde om 15-timmarsregeln.
Ja, ska vi bara kort säga 15-timmarsregeln. Det är det här diskussionen som har varit om, alltså, om man har barn på förskola och så får man ett nytt barn och så är man hemma med det lilla barnet, då får inte, det skiljer sig från kommun till kommun, men då finns det en 15-timmarsregel som en del kommuner har och då får man max vara 15 timmar på förskolan, det där barnet som redan har blivit så stort. Ja, det var det.
Ja, och bara för att rama in kontexten då, att det, lagstiftningsmässigt så måste man erbjuda minst 15 timmar. Men man får ju låta som kommun erbjuda mer.
Exakt.
Men det är väldigt få som gör det. Jag vet bara Karlskrona som ett exempel, jag läste på SVT.
Ja.
Men min poäng är då att familjerna och samhället ser inte ut som det gör på 70-80-talet, som den kvinnan som igår beskrev.
Mm.
Man kanske bor i storstadsregioner. Jag har flyttat, man var inte nära sina mor och farföräldrar. Och att de här extra timmarna skulle underlätta väldigt mycket för många familjer, skulle jag tro, som är själv mitt i det så att säga.
Ja.
Som har 2 barn under 3.
Ja, det jag vet inte om det handlar om att det finns ett val eller om det handlar om ekonomi. Ibland låter det som att det är mest ekonomi för kommunerna, att vi, vad skönt, nu behöver vi inte ha dem här.
Ja, och det kan jag också säga att fram till de är 3 år så betalar man ju för förskolan. Och sen är det väl gratis i min uppfattning. Men jag betalar ju samma pengar oavsett om mitt ena barn går 40 timmar eller 15.
Ja.
Och jag med flera som är i samma situation skulle säkert kunna tänka sig att betala mer för att få dem att gå mer. För att det underlättar så pass mycket.
Berätta på vilket sätt det underlättar då. Alltså varför inte 15 timmars regeln är bra för er till exempel?
Alltså det funkar ju, men framförallt när det nyfödda barnet var väldigt litet så kräver det mycket uppmärksamhet.
Mm.
Som då gör att det äldre barnet inte får så mycket uppmärksamhet eller ingen alls. Man blir tvungen att runda lite hörn, sitta på tvn och så vidare. Inte hela världen angenämma illandsproblem kanske, men att man då skulle kunna ha kanske 20-25 timmar i veckan hade underlättat mycket i vår sitt som vi var i. Jag tror fler skulle känna samma sak som har två barn i liknande ålder då.
Ja. Det känns också som att den här debatten ganska lätt hamnar i någon slags moraliserande.
Ja. Jag tycker väl att man liksom ska få välja lite själv kanske. Det finns ju de som säkert är hemma barnen, men nu talar ju i eget intresse här att det, om vi hade fått möjligheten att ha fler timmar och att kunna välja vilka dagar etc. För ofta är det uppstolpat eller uppspikat då, som jag har förstått i andra kommuner med, att det är 3x5 dagar eller 3 timmar 5 dagar eller vad det nu kan vara. Men någon form av flexibilitet där hade underlättat.
Precis, därför att arbetslivet kanske inte är exakt likadant hela tiden och hela veckan.
Precis, och skulle vi då till exempel, vi har kollat på att om man skulle jobba mer då, eller en förälder jobbar en dag i veckan, då kan man inte liksom plussa till de timmarna, utan då är det 15 timmar, eller om man jobbar 16 timmar eller mer, då tar ju det vårdbehovet över så att säga. Så att,
ja. Hur funkar det för er just nu då? Funkar det?
Nej, det är, jag bor nära mina mor- och farföräldrar, så att för oss går det att lösa.
Ja.
Men alla gör ju inte det, med tanke på att ja, det är inte så att det är barn i Bullerbyn i hela landet direkt, utan många bor långt bort från sina föräldrar, kanske i storstadsregioner, behöver pendla, köra barnet till förskola och så vidare. Då blir ju de här timmarna viktigare och viktigare.
Ja. Ja. Detta om förskolorna och den så kallade 15-timmars regeln. Är det någon annan som lyssnar som har erfarenheter och som vill ge sig in i det här, den här diskussionen, så är ni välkomna att ringa. Tack så mycket, Marcus.
Tack själv, ha det gott.
Ja, hej. Och på vår Facebook-sida så finns det en tråd om det här också. Vi frågar, ska barn vara hemma eller på förskolan när det kommer ett nytt syskon till familjen? Varför och, eller varför inte? Och jag har några citat här då. Caroline, hon skriver, det kommer en ny familjemedlem och alla är glada och vill mysa. Men storebror, syster eller stora syster ska knuffas ur gemenskapen och tillbringa dagarna i en stor barngrupp där pedagogerna är för få och inget lugn finns. Varför vill jag ha barn om man inte vill tillbringa tid med dem? Ann-Louise skriver, hemma och bygg återigen upp alla öppna förskolor där föräldrar och barn kan träffas och umgås. Jens tycker att alla ska göra som de själva vill utan att döma. Och Ulla, det är många som skriver på, men jag tar till sist här då. Ulla, hon skriver, barn behöver vara med andra barn kanske bara ett par timmar om dagen. Sen behövs faktiskt pappa lika mycket som mamma. Det är en debatt som engagerar. Den finns på vår Facebook-sida och den kan föras här också naturligtvis i direktsändningen. Margareta André i Göteborg, hej.
Hej.
Vad vill du prata om?
Jag vill prata om alla flyktingar som utvisas från Sverige just nu.
Mm.
Jag har varit volontär på ett språkcafé för nyanlända sedan 2015. Och det är ju de som vill träna sig att prata svenska. Och då kom det många ungdomar som flytt från olika krigsförande länder. Ja, bland annat Somalia, Etiopien, Afghanistan, Iran och Syrien.
Mm.
Och de kämpar med att lära sig det svenska språket. Många har gått en yrkesutbildning, jobbar idag heltid, har bostad. En del barn är väl integrerade i det svenska samhället. Och det är de som vi bland annat möter när vi får besök av hemtjänsten. Eller när jag besöker min särbo på demensboendet. Eller får hjälp av särbolag. Nu utvisas de efter 10 år i Sverige tillbaka till sina krigsförande länder för att regeringen ändrat sina regler för permanent uppehållstillstånd. Bland annat måste man tjäna minst 29 000 kronor i månaden. Jobb inom 6 månader efter avslutade studier, fast anställning minst 2 år. Då undrar jag, hur många unga svenskar har det idag? Själv är jag pensionär och har en pension på 17 300. Och klarar mig bra.
Mm.
Jag kan också säga, jag har en god vän från Iran som suttit fängslad vid 2 tillfällen i Iran. Sökte asyl 2013. Pratar perfekt svenska. Jobbat heltid, gift med svensk. Ändå ska hennes uppehållstillstånd omprövas ett annat år. Med ständig rädsla för att bli utvisad. Alltså jag skäms för vad jag svensk idag, tyvärr. Det gjorde jag inte tidigare, men det gör jag nu.
Kan du förstå några argument för att ha de här reglerna?
Ja, jag tror ju reglerna blev bland annat för att det finns en del kriminella bland de som kommer till Sverige, och det har jag inget emot att de blir fängslade eller utvisade. Men alla de som har kämpat i 10 år för att bli integrerade i Sverige ska utvisas. Jag kan inte förstå det. Jag fattar inte varför man inte gör skillnad. Mm.
Du menar att det är för grova regler liksom?
Ja, de har ju höjts nu med den nya regeringen, så att det blivit nästan omöjligt för de här ungdomarna som kom en gång att stanna kvar.
Och du tog som exempel där med inkomstkravet då, och att det finns svenskar då som inte kommer upp till det kravet.
Ja, inkomst och fast anställning om inte 2. Alltså, det känns som att man har satt kraven för att man vill bli av med dem. Man vill inte ta ansvar för dem. Så känns det.
Ja, där har vi ett debattämne. Vi får se om någon nappar på detta, om vi får debatt i dagens program om det här.
Ja, tack bra att jag fick komma fram.
Tack så mycket. Ha det så bra. Hej.
Tack. Hej.
Kai Persson i Helsingborg, välkommen till Ring P1. Är du där, Kai? Det var ganska tyst där. Då ser vi om vi har Susanne Andersson i Köping med oss istället.
Ja, hej.
Hej.
Jag pratade nyss med killen i Slussen och sa jag åker snart av E18, men jag har lurat på. Jag hoppas att det hörs ändå.
Du sitter du och kör bil nu, eller?
Ja, men jag har hörlurar, så det är helt okej.
Ja, vad vill du prata om?
Jo, jag vill kommentera den här kvinnan som pratade igår om att barnomsorg för syskon till nyfödda barn. Eller syskon till dem.
Den här 15 timmars regeln som vi började programmet med, ja.
Ja, precis. Nu
hackade det lite grann, så jag hörde inte vad du sa där.
Jag sa att jag är också förskollärare.
Okej.
Okay. Och grupperna blir ju så otroligt stora när barnen, syskonen till föräldralediga då kommer. Och det innebär ju att vi pedagoger inte hinner riktigt med det pedagogiska arbetet. Ska jag säga. Vi har ju i alla fall 3 års högskoleutbildning. Och vårt mål är ju att lära barnen saker innan de börjar skola. Och många av de här små barnen som kommer, som är 2-3 år, 1 till och med 5, ibland vill de inte. De gråter när mamman och pappan går. Och så någon som är större, som är 3-4 år, säger varför får lillebror eller lillesyster vara hemma och inte jag? Så vi ser det här. Jag kan inte heller förstå varför man vill lämna. Därför att det finns öppna förskolor, flera stycken i varje kommun och samhälle, där man kan gå och barnen kan leka och mamman eller pappan kan sitta med sin bebis.
Ja. Tycker du rent av att man inte skulle få ha de äldre barnen på förskolan när man har ett nytt barn hemma?
Ja, därför att det finns öppna förskolor som är som en förskola med pedagoger, och man kan ta med sig massor dit och mat, och det är mycket bra. Mm. Och nu låter det så här, det gjorde jag minsann med mina barn. Ja. men det är väldigt fina här ställen. Ja.
Men det du började med, du sa att liksom vi är så ansträngda, det är så lite personal, hur mycket vi ska göra så. Det kan man ju naturligtvis lösa på 2 sätt. Man kan ju lösa det med att man inte behöver vara så ansträngd att man har mer personal. Eller så andra sättet att lösa det är att inte ha lika många barn. Men då tycker du att minska antalet barn är bättre då?
Ja, men det fungerar inte riktigt så heller. Därför att vi har ju ansvar för olika åldersgrupper. Mm. Och till exempel från 3 till 5 år. Och då hinner inte vi göra det. Och barnskötarna tas ju bort också. Mm. Så att det är katastrof helt enkelt. Och så tänker jag så här. Nu kommer jag väl få folk på mig. Att för det mesta så är det sena 80-talister och 90-talister som kräver att det ska vara så. Därför de behöver sin egen tid eller och så vidare med det lilla barnet.
De är lite bortskämda.
Men de tänker inte på hela grupperna och att många barn säger varför får inte jag vara hemma?
Mm. Ja, vi hoppas att det provocerade någon så att de vill ringa in och svara på detta. Ja,
hoppas jag också.
Susanne, tack så mycket för att du ville vara med i programmet.
Ja, tack själv. Ja. Hej då.
Hej. Jonas Tornell i Malmö. Hej och välkommen.
God morgon, hej.
God morgon. Vad vill du prata om?
Jo, jag har ju debatterat alkoholfrågan tidigare om Systembolaget och jag vill framhålla en annan aspekt här. Jag har varit lärare i psykologi då på polishögskolan i Solna och jag har intresserat mig också för det här med våld på stan och krogar, nattklubbar, tillstånd och så vidare.
Mm.
Och det här jag tänker säga nu, det kan ju låta kanske lite svårt att ta till sig vid första stunden när jag säger det, men jag vill faktiskt att vi ska luckra upp det här med alkoholtillstånd parallellt med att Systembolaget avvecklas så att vi får fler småkrogar med alkoholtillstånd, fler kiosker då och småbutiker, livsmedelsbutiker som säljer alkohol på kvällar och nätter. För hör och häpna, va? Jag har varit en hel del i Berlin till exempel. Och det blir tryggare på gator och torg om vi har näringsställen. Till exempel då kiosker och småbutiker som är öppna in på småtimmarna.
Uh-huh.
För att då är det så kallade men, mycket men måste vanliga de sälja, människor som rör sig ute.
Måste de sälja alkohol?
Jag tycker att det är dags att avveckla Systembolaget för att det är en fråga om ekonomisk makt. Det här gamla folkhälsoargumentet att monopol behövs. Att folk ska dricka mindre, det håller inte längre. För att det finns så mycket som talar för att det inte är så.
Vad är det som talar för att det inte är så?
Egna erfarenheter. Jag dricker inte själv en droppe sedan 12 år tillbaka. Och jag känner många som har haft alkoholproblem. Vill man ha tag i någonting så skaffar man det via langare eller åker till Danmark om man bor i Skåne eller importerar från Tyskland eller Polen.
Samtidigt är det ju så att till exempel ett land som Frankrike har tittat jättemycket på alkoholpolitiken i Sverige för att man tycker att man har sådana problem och sådana stora kostnader inom sjukvården. Och liksom ser det som en väg, inte att de ska skaffa sig ett systembolag, men liksom den här sortens alkoholpolitik. Så att kan man verkligen dra slutsatsen genom att man är i Berlin att det är nog...
Ja, men om vi ska prata om trygghetsaspekten så om fler näringsställen, alltså kiosker, tidningskiosker, småbutiker är öppna med lykter och lampor på natten, då skapar det ju trygghet. För att om det
fast du säger samtidigt att de ska sälja alkohol, det är ju liksom det.
Absolut, och det är för att vi ska avveckla Systembolaget och minska deras enorma förtjänstmöjligheter. Reden där tjänar 600 000 kronor i månaden och hennes stav med välbetalda chefer ligger på några 100 000 lägre bara. Så att det är dags att avveckla.
Det låter som det är olika saker du diskuterar. Å ena sidan är att de tjänar för mycket pengar, de som jobbar på Systembolaget, eller chefen. Men å andra sidan att det blir ett säkrare och tryggare samhälle om vi har massa småställen öppna på småtimmar som säljer alkohol.
För att det är fortfarande det är som tryck på de här nattklubbarna. Folk vill in och de anställer garden med vakter och det skapar spänningar. Och jag har varit med så länge, jag kommer ihåg Stureplansincidenten. En professor som levde då, Lars Lidbeck, som bodde i närheten, han sa det var så mycket spänningar redan då för över 30 år sedan kring Stureplan. Va? Så att det blir
Det här är en intressant aspekt. Det kan bli till och med mindre våld om man avdramatiserar.
Vad säger ni som lyssnar om det här? Lösningen på många problem skulle jag säga då, om jag förstår dig rätt, är att vi har fler ställen som har öppet sent som säljer alkohol och att vi avvecklar Systembolaget. Det kommer förändra Sverige till det positiva, verkar du tycka.
Absolut. Och så arbetstillfällen och gynna småföretagande. Det är vad vi behöver.
Ja.
För att minska andra problem av social och hälsomässig karaktär.
Ja. Det låter som det skulle kunna bli debatt om detta. Det gillar vi i det här programmet. Tack ska du ha, Jonas.
Ja, men tack själv.
Ja. Hej.
Hej.
Nu ska vi se om vi har Kai Persson i Helsingborg med oss.
Ja då, Thomas. Tack för ett bra program.
Ja, tack för att du vill vara med och göra det. Det är ni som gör det, ska jag säga. Det vi gör här är ganska marginellt. Det är vilka som ringer in som avgör vad det blir för program. Vad vill du prata om?
Ja, då hoppas jag når ut till regeringen och alla andra beslutsfattare. Mina funderingar, det gäller det här med att Televerket och många andra, de river ner och lägger och tar bort kopparledningsnätet som vi har använt under lång tid för att skapa kontakt med telefon.
Den fasta telefonin helt enkelt.
Den fasta telefonin, ja.
Ja.
Under min militärtjänst så fick vi ju lära oss hur man som militär hade tillstånd att gå in i olika telestationer och koppla upp oss. Så där kunde vi ju nå runt om i hela Sverige. Och vi lever ju nu i en värld där allting ska hända med elektricitet. Och försvinner elektriciteten under en vecka, en två veckor, tre veckor, så kommer vi snart att sitta var och en i vår lilla hörna utan att kunna få kontakt med någon, eftersom allting bygger på elektricitet idag.
Ja, men det är väl elektricitet i kopparledningen också i och för sig, men...
Ja, men det har väldigt mycket mindre effekt och mindre karaktär.
Du menar att det är säkrare med kopparledningen med den fasta telefonin än med mobiltelefonsystemen?
Den är väldigt mycket säkrare även för avlyssningssynpunkter och så. Och dessutom vill jag påpeka att då finns det massvis med gamla tv-kanalnät här, så kallade koaxialt kabelnät. Och det är ju också fasta ledningar, så de kan man också utnyttja för att hålla ihop kontakten i byar och mindre områden i städer.
Ja.
Så att det där bör ju regeringen snarare sätta stopp att man ska riva kopparledningarna.
Ja, alltså man kan ju tänka så här att det kan ju vara smart att ha flera olika system ifall ett fallerar.
Så att det är alltid bra att vara lite förutsägande.
Ja. Jag läste idag i tidningen om det här med bank-ID och Swish, och det har varit jättemycket attacker mot det på sistone, och då säger man att vi måste kanske ha några andra alternativ till, alltså andra appar som gör samma sak, så att inte det blir, vi blir lika sårbara där. Och det är kanske en jämförelse som man kan ta in i sammanhanget här. Ja, behåll kopparledningarna. Har du kvar din fasta telefon?
Ja, det har jag faktiskt. Och därför så bör ju de som äger och administrerar kopparledningsnät och sånt bör ju få på sig nu att de ser till att dokumentera vad som finns kvar och hur man kan utnyttja det. Förbereda att man ska kunna utnyttja det i ett krisläge.
Jag tror inte jag känner någon som har fast telefon längre. Alltså, frågan är om du är för sent ute här att försöka rädda detta system.
Det tror jag inte, för kopparledningarna ligger oftast kvar. Man bara slutar att använda dem. Så att det där med att riva, det är också kanske ett litet snack som är... Det stämmer inte riktigt med verkligheten. Man går inte ut och gräver för att få bort kopparledningar. De bara ligger kvar där.
Man kopplar bort det, ja just det. Ja, intressant. Tack för dina synpunkter.
Tackar själv. Tack, hej.
Hej. Bo Karlsson i Östhammar, välkommen till Ring P1.
Tack så mycket, Tengby. Det var ett trevligt samtal du förde nyss. Ja. Jag själv sitter och hänger över diskbänken med en sladd till en laddare för att jag har ingen kopparnät längre, trots att jag ringer från en hemtelefon. Så kan det gå. Det var bättre förr, tycker jag, i de flesta fall. Men kanske... Ja, det var inte därför jag ringde. Jag ringde egentligen om integration.
Ja, vad vill du säga om det?
Ja... Det är en lång historia, men jag ska försöka komprimera mig. Den misslyckade, alltså, integrationen vi har. Om vi tittar tillbaka på alla våra statsministrar, så de var rätt obildade sedan salig Olof Palmes dagar. Och det innebär också att...
Menar du obildade, vi, liksom att de är akademiskt?
De har varit... Ja, jag är inte elitist även om jag är akademiker. Men alltså, de har inte förstått hur verkligheten ser ut riktigt när man tittar globalt. Det vill säga sociokulturellt. Vad vi har gjort alltså, jag menar allt ifrån... Europa bygger inga murar liksom. Jag menar, hur dum får man bli? Nåväl, jag ska inte nämna några namn, men om vi säger så här, jag har varit invandrarlärare, jag är utbildad jurist, jag har lyftat till Indien. Vad jag vill mena är att katastrofen när det gäller våran invandring, det är att vi inte har integrerat människor som kommer från så kallade ökenländer. Och det där låter väl nästan lite fascistiskt här, Tengby, när jag säger ökenländer. Får jag som gammal lärare ställa en fråga? Ett geografiskt område som kallas ökenområde, vad tror du signifikant för det?
Att det är torrt.
Ja, att det regnar mindre än 250 millimeter om året.
Mm.
Och detta innebär att Afrikas horn, stora delar av Nordafrika, nästan hela Mellanöstern, stora delar av Turkiet, Afghanistan, Pakistan, är ökenområden. Och tillika då också muslimska områden. Och allt det här i kombination har gjort att man har fått en familje- och klankultur som gör, i brist på vatten så måste man helt enkelt hålla samman. Och här uppe har vi gamla Luther i all sin svett och armod och skapat ett socialt samhälle i den bemärkelsen att staten tar hand om oss och staten det är vi. Men i dessa områden som jag pratar om, som jag kallar för ökenkultur, där har de inte det. Och det blir en väldig kulturkonflikt när dessa människor kommer hit.
Men jag menar, det pratas väl väldigt mycket om att man inte har fått till en bra integration.
Ja, men jag menar att det misslyckandet ligger i att vi har haft värdelösa statsbärande partier som inte har förstått att vi kan inte ta emot många människor utan att hjälpa dem.
Mm.
För det är väldigt svårt. Skulle du till exempel kunna integreras i en ökenkultur? Nej, det är jättesvårt om inte något klan tar hand om dig. Ja. Om ingen familj tar hand om dig.
Om vi tittar då på det läget vi har idag. Och vad tycker du att man skulle göra idag då för att bryta detta?
Du är framsynt och vill se det vi kan göra av katastrofen, förstår du.
Ja, jag hoppas att det finns en lösning, så därför för jag in den tanken.
Ja, jag vill säga att det finns nog ingen lösning, utan det är ungefär som tandvärk. Vi kan inte göra så mycket mer. Det vill säga, vi kan göra som Alif, eller vad man heter, säger. Vi kan stänga gränserna och hjälpa. Alltså, det viktiga är att vi hjälper människorna som finns här. Det är ju en katastrof
Det var ju det som jag var ute efter. Men hur hjälper vi? Alltså, vad ska vi göra nu?
Om vi hjälper de som är här. Ja. Det finns alltså över 1 miljon ifrån det jag kallar för öken- och klankulturer i Sverige. Ja. Över 1 miljon. Och det, då är pratar jag bara om de människor som har kommit hit, inte deras barn.
Ja.
Och det är deras barn som oftast figurerar i kriminella sammanhang.
Hur gör vi någonting positivt av det vi har?
Ja, ingen repatriering i varje fall som vissa fascister föreslår.
Okay.
Utan stäng gränserna och skapa en aktiv... Alltså det här med förskolebarnet till exempel är väldigt bra.
Ska vi runda lite grann nu?
Jag förstår att du är på kant med mig.
Men du, jag försöker göra ett program med många röster.
Ja, jag förstår det.
Ja. Vill du runda?
Men det är inte så säkert.
Vad är det som inte är säkert?
Men det är inte säkert att det här programmet är med runda röster, utan det är nog snarare lite bokat.
Nej, det stämmer ju inte. Men,
det tycker du inte. Men du är en obildad journalist som inte ens har gått journalistutbildningen.
Ja, nej, men å andra sidan...
Du är väldigt skicklig.
Däremot 52 års erfarenhet.
Och du är bra på att laga mat.
Ja, jag tror vi avslutar det. Jag vill runda med lite andra saker.
Jag förstår, jag tycker om att göra det.
Ja. Det här med Systembolaget, det kommer in mejl. Christer Åby i Åby skriver att avveckla Systembolaget vore olyckligt. Det är tillgängligheten som är avgörande för alkoholmissbruket. Gunilla skriver, Systembolaget är en fantastisk företeelse. Ett sånt sortiment och ett sånt kunnande från personal ska vi ge all uppskattning. Det vore fullständigt idiotiskt att avveckla det. Ja, det var några exempel där. Katarina Alflod i Trelleborg, är du med oss?
Jag är med.
Vad vill du säga? Hej.
Jo, förstås vill jag säga att jag gillar Systembolaget. Men det var inte det jag ville prata om. Utan jag vill prata om förskolan.
Japp.
Och jag tänker det här att jag saknar barnperspektivet. Jag lyssnade på mannen som ringde tidigare. Mm. Som sa en massa bra saker. Men just det här med det lilla barnets perspektiv. Jag jobbar inte med barn. Men jag vet ju ändå lite grann hur barn fungerar. Och barn under 3 år, alltså de samspelar ju inte och leker med andra barn som lite äldre barn gör. Ja.
Mm.
Alltså, de leker bredvid varandra. Jag tänker på förskolan i de här lite större barngrupperna och så. Där kan det ju bli lite stökigt. Ja. Även om det är väldigt kompetent och duktig personal så är det ju ändå en miljö.
Ska man ha en sån regel att liksom barn under 3 år... har man en speciell regel för?
Alltså nej, det tycker jag egentligen inte. Alltså, jag har full respekt för att, men det är föräldrarnas behov. Det är bara det jag vill ha fram. Jag vill bara kort säga det. Jag tror det är föräldrarnas behov. Och det är ju inte det lilla barnet. För att det kan ju också kännas märkligt om mamma eller pappa kör och lämnar. Och så vet man att det är en förälder hemma. Mm.
Men föräldrarnas behov kan ju vara, det kan ju vara, föräldrarnas behov kan ju vara negativt för barnen och det kan också vara positivt för barnen. Så det ligger ju inget automatiskt i att det skulle vara negativt egentligen.
Nej, sårbara barn behöver förskolan mycket bra. Men barn som har det bra hemma sina föräldrar, är du under 3 år så är det, ska det ju inte vara något större problem. Det är bara så, man kan träffas på andra sätt. Mm. Vad är det jag vill säga?
Vi slutar där och vi fortsätter imorgon. Hej!
Ekonyheter. Svenska utrikesdepartementet har haft ett möte med Israels ambassadör. Det här med anledning av kriget i Gaza och bristen på nödhjälp till civilbefolkningen. Utrikesminister Maria Malmer Stenegard.
Det var ett tydligt krav på att Israels regering ska omedelbart tillåta humanitärt tillträde till Gaza. Vi ser en förfärande utveckling som gör fysiskt ont att se, och vi kan inte acceptera att Israel inte följer sina skyldigheter som ockupationsmakt och släpper in humanitär hjälp.
Utrikesminister Maria Malmer Stenegard där. Kriminalvården är fortsatt pressad av ett ökat antal intagna på anstalterna. Och myndighetens generaldirektör Martin Hedberg säger nu att trippelbeläggningar, alltså 3 personer i en cell menad för en person, kan komma att bli aktuellt.
Det nya normala är 2 i varje cell. I vissa fall, till exempel på öppna anstalter som, där man har förutsättningar och där ibland finns större utrymmen, där kan det bli fråga om trippelbeläggning. Och vi har också sagt att den frågan får vi generellt titta på där det kan fungera.
Redan idag hotar trängseln inom kriminalvården att leda till ökat våld och hot på anstalterna. Det står att läsa i fackförbundet STs enkät som släpptes under gårdagen. Joakim Danielsson är förbundets ordförande inom kriminalvården.
Vi måste skapa en helt annan process för att vi ska klara av vårt myndighetsuppdrag.
Och generaldirektör Martin Hedberg säger att det är viktigt att de kriminalpolitiska reformerna framöver kommer intakt kriminalvården kan hantera.
Där har vi, skulle jag vilja säga, löpande dialog med företrädare för justitiedepartementet.
Men går det för fort idag för att kriminalvården ska hinna hänga med?
Man kan säga så här att vi har ju naturligtvis full respekt för att det är regering och riksdag som bestämmer takten i kriminalpolitiska reformer utifrån den politiska verkligheten och hur verkligheten ser ut när det gäller kriminaliteten. Vi är glada över att nu senast har vi fått ett lagrådsremissförslag kring ändringar i villkorlig frigivning där man uttryckligen säger att takten i den lagstiftningsförändringen behöver ske utifrån vad kriminalvården har kapacitet att klara av.
Sa kriminalvårdens generaldirektör Martin Hedberg till Pet Morgons Mikael Kulle. Reporter här, det var också Emil Rönnlund. Ryssland ska vidta åtgärder för att skydda landets så kallade skuggflotta i Östersjön. Det här meddelar statsstyrda ryska medier. Och åtgärderna, de ska i första hand skärpa säkerheten kring Rysslands viktiga hamnar kring Sankt Petersburg och exklaven Kaliningrad, heter det i det här uttalandet. I Iran så har en domare under morgonen blivit mördad i staden Shiraz i södra delen av landet. Det uppger den iranska nyhetstjänsten Mizan. Den 38-årige domaren blev attackerad av två personer när han var på väg till sitt arbete enligt rapporten som beskriver det här som en terrorhandling. Det var Ekot klockan 10 med Johan Westerberg.
Där är P1, Sveriges Radio.
Flera svenska städer storsatsar just nu på att plantera träd. Kommunerna rustar med fler träd för att klara värmeböljor och torka i och med klimatförändringarna. Men trots allt det så minskar ändå antalet träd i städerna. Varför behöver vi träd i stan? Vad gör vi när de svenska träden inte längre klarar värmen? Och vad kan vi lära oss av Malmö som förlorade alla sina almar under 80- och 90-talet? Ni lyssnar på Förmiddag med mig, Jack Lantz. Med mig här i studion i Malmö har jag två trädentusiaster. Det är Patrik Bellan som är trädspecialist vid Malmö stad. Hej!
Hallå där!
Och så har jag också Johan Östberg, docent vid Sveriges lantbruksuniversitet. Hejsan!
Hejsan!
Vilket är ert favoritträd? Om jag börjar med dig, Patrik.
Jag har nog ingen individ som är mitt favoritträd, utan det är snarare ett släkte. Jag är väldigt förtjust i släktet tall, alltså släktet pinus, som innefattar över 100 olika arter.
Vad är det som är så bra med tall?
De är väldigt, väldigt resilienta, väldigt plastiska. Man hittar dem oftast förskjutna till de platser på jorden som inget annat vill växa på. Det är liksom precis vid strandkanten eller längst uppe på bergstopparna. Och där står de och bara accepterar och växer på sakta men säkert.
De gillar du, Johan Östberg. Vilket är ditt favoritträd?
Ja, men jag väljer i så fall en individ för att lite kontra Patrik här. Så att min individ är en lind, en gammal, gammal lind, troligen flera hundra år gammal, som jag brukar besöka när jag är hemma hos mina föräldrar i Småland. Och den här linden har tidigare hamlats och sen så har den då börjat lägga sig ner och sen så har den också börjat skjuta nya skott. Så att den har egentligen föryngrat sig själv som fågel Fenix.
Vad känner du när du ser den där föryngrade linden?
Ja, men det är det som jag tycker är så kul och intressant med träd, att det kan väcka många olika känslor. När jag var barn så var det ju den perfekta lekplatsen. Det var ju lite rutschkana och vi kunde rida på den. Sen allt eftersom så har jag ju börjat koppla det här med till kulturhistorien, att här har vi en gammal ängsmiljö som tidigare då var hävdad på ett helt annat sätt. Och att man då hamlade och jobbade med detta som en djurfoder.
Mm. Ni jobbar båda två med träd i staden. Varför ska vi ha träd inne i stan? Johan?
Ja, det är ganska stor skillnad mellan just stadsträden och träden som är i de rurala områdena. Som jag nämnde tidigare, det här rurala, där har vi mer för produktion av olika skäl. När det gäller i städer så är det ju mera en funktion, och där kan ju funktionen vara många olika delar. Sociala värden, kulturhistoriska värden, biologiska värden, men också de här viktiga ekosystemtjänsterna. Att minska temperaturtopparna, minska mängden dagvatten, minska mängden luftförorening och faktiskt göra oss mer psykiskt och fysiskt friska.
Allt det där kanske träden göra?
Ja,
hur då?
Precis. Det är det som är så häftigt med dem. Ja, det är många olika funktioner, men om man ska klumpa ihop det till det bland det viktigaste så är det blad- eller barrvolymen. Ju större träden är, ju mer utav de här ekosystemtjänsterna ger dem.
Mm. Du, Patrik Bellan, du jobbar rent praktiskt med detta här i Malmö. Och vi ska strax höra liksom mer om hur hela Sverige planterar träd just nu, men Hur jobbar du här i Malmö med att få fler träd?
Ja, men i Malmö så har man den fantastiska möjligheten att arbeta både väldigt övergripande och strategiskt när det kommer till att förbättra grönstrukturen i staden, och framförallt då när det gäller att addera mer träd. Men också att kunna zooma ner och arbeta i minsta detalj med vilket träd på vilken plats. Och jag tror att det är väldigt viktigt när man arbetar på en yta som Malmö, just att både förstå helheten och dess delar och hela tiden zooma ut och zooma in.
Mm-hmm. Hur gör du det?
Ja, nej, men exempelvis så tittar man ju då på hur ser Malmös grönstruktur ut, och sen kanske man kan bryta ner det till, ja, men hur ser fördelningen av trädarter ut inom en del i Malmö, säg Mullvången till exempel eller Ribbersborg eller vad det skulle vara, och sedan då, okej, hur gör vi det mer resilient genom att helt enkelt att se till att det inte finns för mycket av en och samma art till exempel, och att se till att de träden som faktiskt planteras där klarar av både dagens förutsättningar men också morgondagens förutsättningar.
Ja, men det här är ju någonting som ni har jobbat med länge i Malmö, att få fler olika typer av träd och nya arter. Hur började det där arbetet?
Ja, men som mycket annat så är det ju en katastrof mer eller mindre. Och i Malmö så var det ju framförallt almsjukan som på 80-talet drabbade Malmö hårt. Innan dess hade man liksom inte haft en tanke på att sprida risker eller att arbeta med diversitet i staden. Så vi hade väldigt, väldigt mycket alm. Och anledningen till att vi hade väldigt mycket alm var att den fungerar i alla lägen. Den var väldigt, väldigt tålig, både i parken, i den friska och svala parkrummet, men också i det hårdgjorda, varma och mer utmanande urbana klimatet. Så alm fanns överallt, och när då det kommer en skadegörare som var så framgångsrik som almsjukan, så drabbades väldigt mycket av Malmös trädbestånd.
Hur såg Malmö ut efter att alla de här träden dött?
Ja, tomt. Ja, men man får nästan tänka, det var ju nästan en fjärdedel av Malmös alla stadsträd som drabbades och försvann. Och de stadsträden kan ju ha varit över 100 år gamla när de väl föll bort. Och det tar ju 100 år att ersätta ett 100 år gammalt träd, så vi har ju ännu inte kunnat liksom bygga upp den grönstrukturen som en gång fanns i staden.
Men hur jobbar ni sen dess då, sen katastrofen?
Ja, nej, men det har ju varit framförallt att inte lägga alla ägg i en och samma korg, utan att försöka hela tiden sprida riskerna både på makronivå, alltså titta på hela Malmö då, men även i dess delar, så att det inte finns allt för snedfördelningar i den lilla delen, och hela tiden då zooma ut och zooma in och försöka jobba med diversitet. Vi har haft en tumregel som vi har försökt arbeta efter, som heter 10-20-30 regeln, där vi inte har mer än 10% av en och samma art, inte mer än 20% ur ett och samma släkte och inte mer än 30% ur en och samma familj. Och det blir liksom ett litet verktyg att faktiskt kunna analysera att man har arbetat med diversitet i det stora men även i det lilla.
Vi ska återkomma till 330-300 tänkte jag. Men en sak som ni jobbar med här i Malmö, det är att hitta